Nu.
Ska jag öva på andningen?
Nu är han här, nu är han här. Är du med Simon?
Ja.
Kör vi då.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Det är så här vi gör. Vi peppar upp oss varannan vecka i Fighterpodden. Hallå Simon Kölle.
Tja, tja. Jo, riktigt peppar.
Eller hur?
Absolut.
Jag heter Mårten Söderström. Det här vi träffas. Ja, nu var det faktiskt en månad sedan. Vi har haft ett break däremellan. Men här pratar vi om kampsport. I bredd, och vill du kontakta oss, som vanligt är det fighterpodden @fightermag.se. Och det är jag, och det är Simon, och så är det som vanligt då också Hans Wiklund. Var är du någonstans?
Hallå, gabbar! jag är i Köpenhamn.
Aha,
oh.
Vad händer där?
Mm. Ja, vi är nere med Veckans brott och Leif G.W. Persson och tittar lite noggrannare på den här ubåten, ni vet, den här som den här så kallade raketmätsen har byggt, och sedermera så bjöd han in en kvinnlig svensk journalist, och hon hittades, en del av henne hittades sen utanför Amanger, sydvästern Köpenhamn. Det är en väldigt tråkig historia, men det var omhäktning av honom där, och vi var där och följde det och tittade på ubåten och sådär.
Och du har varit ombord eller?
Nej, det är en brottsplats.
Aha.
Väldigt, väldigt originell brottsplats. Men, så det får man ju inte gå ombord, så att säga, utan vi fick ju stå lite bredvid och titta.
Och är det också något mer? Är ni bara där och jobbar, eller är det så att ni tar en liten öl kanske?
Nej, det kanske blir någon smörbröd här. Det är inte riktigt färdigplanerat. Så att jag föreställer mig att ett smörbröd och kanske någon ålborg, jag vet inte.
Det brukar bli så, va?
Men det här är ju ett idrottsprogram, så vi ska inte prata om sånt.
Du, idag ska vi faktiskt ha med oss Amir the Prince Albasi på telefon om en liten stund. Känner du till honom?
Ja, ja. Han var ju en duktig jiu-jitsu-kille.
Verkligen. Det är så kul. Vi ska ta det sen. Jag kollar faktiskt upp, du vet ju, på tävlingen där vi brukar mötas på Swedish Open, ja, i BJJ. Jag hittade alltså resultat från 2007. Då är han ju juvenile. Ja. Han är etta hela tiden på alla matcher.
Ja, ja. Han var ju wunderkind, lite ungefär som Emad Omran nu, så att säga. Men sen så fick ju Amir satt sig med på MMA då.
Har du någon kampsport annars som du har funderat på sistone?
Nej, men det var ju SM i brasiliansk jiu-jitsu för 2 veckor sedan.
Var det ett bra SM eller vad tycker du?
Ja, det var ju lite ensidigt, för att Prana Jiu-Jitsu sopar väl hem nästan allting.
att du ens öppnar upp den sidan.
Jo, nej, men vi ska vara ärliga. Nu när det är så mycket snack om det här med att man bara backar upp sina egna och så. Ni har väl läst om det senaste tiden med kommentatorerna där via Play och har fått mycket skit.
Ja, absolut. Och det är klart att det är en liten grej med kampsport. Att det, ja, det där, man får ju alltid med sig det på något sätt.
Men du Hans, jag vet att du är upptagen nu, du håller på att jobba med annat. Vi ska bara säga hej till dig.
Ja, men det var jättekul att ni ringde, som sagt. Så nu blåser jag vidare här med Veckans brott, och så ses vi när jag kommer hem.
Ja, det är bra. Välkommen hem.
Ja, välkommen.
Tja. Ha det gött.
Okay. Hej, hej.
Hans Wiklund, alltså den tredje medlemmen i Fighterpodden. Nu ska vi kasta oss in på det som är ditt bord, Simon Kölle. Det är ju veckans kampsport. Nu blir det ju några veckors kampsport, och det är det som har varit och det som kommer, är det vi kallar för korthet. Vad är det på listan?
Tror du skulle säga veckans brott faktiskt.
Det skulle kunna bli.
Det lät nästan som, ja, du pratat för mycket med. Ja. Nej, men det är ju nu har det ju, det händer ju mycket hela tiden i den här världen förstås, och jag ska försöka banta ner det lite. Elin Öberg tog silver på VM i Wushu, tycker jag var rätt häftigt. Där Hao Min Lin stod som segrare. Vi har haft svenska framgångar i jiu-jitsu också. Vi har pratat om det där jiu-jitsu.
Jag bara fastnade i Wushu där. Det är, Lin, alltså Yvonne Lin. Finns det en... Ja, ser du lite fundersam där?
Ja, det är lite...
Svenska legendarisk, som jag tror är en kvinnlig, som sagt, utövare av Wushu. Som var rätt het, alltså på 80-90-talet. Och sen gick över, vi hade en träningcamp. Och hon var rätt tidig med att koppla ihop, ska man säga, vardagsträning, den som är motionsträning, med kampsport. Mm. Okay. Idag är det ju helt självklart.
Ja, idag är det väldigt självklart.
Alltså vilket gym som helst, men då var det så här lite spännande. Och jag tänker bara att det finns en koppling. Linn är inget jätteovanligt.
Linn kanske är typ som Andersson i
Asien. Nej, glöm det då. Okay, ja.
Nej, men svenska framgången som sagt på German Open i jiu-jitsu. Vi har pratat om jiu-jitsu, skillnaden jiu-jitsu vi är ganska många gånger redan, men...
Vi pratar ju om sport, jiu-jitsu såklart.
Ja, men du vill att man ska säga det. Fast det är roligt för att när förbundet pratar om jiu-jitsu, då säger de bara jiu-jitsu. De vill inte säga, de lägger inte till det här sport. Det är BJJ-folk mycket som gör det.
Ja, eller? Men du vet, det är lite intressant för att det händer ju samma fenomen i alla olika idrotter. Om du tänker skidåkning idag så... När jag åker skidåkning i min uppväxt, så här, jag ska till fjällen åka skidor, då åker jag ju ut för.
Just det.
Men det, eftersom längdåkning har blivit så hett nu... Så aha, har längdåkning tagit tillbaka det. Så då är det så att det är alltså skidåkning, det är längdåkning. Så när man säger nej, men jaha, du åker ut för. Det är något helt annat.
Aha,
så, och
okay.
Det är så här, du vet, när man liksom tar tillbaka någonting.
Just det.
Och jag tror att det är så att just jiu-jitsu, som då var jiu-jitsu sen, som kallar sig själva för sport-jiu-jitsu för att man skulle skilja sig från traditionell, alltså jiu-jitsu utifrån självförsvarssynpunkt. Sen när BJJ kom och sa jiu-jitsu, då blir det också en beef igen och då börjar sportljusen backa. Och det är förvirrande för att det är såklart, om du inte vet skillnaden så är det... Det finns ju markkamp i sportljusen, men den är också stående för dig. Alltså det är i stort sett en poängsport.
Just det, just det. Jits, skulle man säga det i sportljusvärlden tror du?
Menar du då?
Jits.
Jits.
Bara att man, ja, jag håller på med jits.
Ja,
ah, det kanske inte har kommit till Sverige, men det kommer.
Nej.
Vi får se. Nej, men i alla fall där på German Open så Emma Lett det tog guld och Rasmus Nollbratt tog också guld. Linda Lindström silver, Elias Ingholt på New York-sidan också silver. Och sen hade vi ett helt gäng med brons där också. Det, ja, men det, Sverige är starka i jiu-jitsu i alla fall och fortsätter vara det. Det är häftigt tycker jag.
Vi har ju en lång tradition ska man säga också. Alltså, Sverige ja, har ju en lång tradition från det här. Och,
Vi kommer prata med Ingmar Sköld, det är bara en tidsfråga ja, när vi gör det. Så ja. då kommer vi få hela den här historien. Det ska bli jätteintressant faktiskt. Rumble of the Kings börjar fylla på sitt matchkort och det ser ut som ett riktigt, riktigt vasst matchkort. Nu kommer de göra det i Göteborg den här gången.
Ja.
Så att det är lite kul att Rumble kommer till Göteborg och jag tror att det kommer gå jättebra. Det har ju gått bra för Rumble egentligen vart de än har varit.
Men det är väl både MMA och kickboxing eller är det så? Vet du
nej,
vad det är?
Alltså det är motsvarande K1 då, så att de var inne och har varit inne tidigare och flirtat lite på MMA och sådär.
När Jörgen Krut kör det där va?
Precis. Och litet scoop, det är väl inte jättekänt, men faktum är att Rumble of the Kings var den, nu kommer jag avslöja en grej här, var den galan som först ansökte om att få ha MMA-matcher i Sverige med de nya reglerna. Mm-hmm. Men det var då när August och de satt i ledningen där och såg till att det inte blev så, utan det blev istället The Zone som blev den första galan. Men, det, så kan det vara.
Får jag lägga till bara, eftersom jag själv är göteborgare. Alltså det är en stad som absolut uppskattar fighting.
Men, verkligen, älskar Göteborg fighting-sidan.
Men det finns exempel jag tänker på inom framförallt MMA-sidan där The Zone haft ganska bra med publik, så kom Superior. Det var svårt för dem för publik.
Det var jättesvårt för Superior.
Det gick inte alls bra liksom, även fast det var ett bra matchkort. Det är någonting som är lite tricky där. Och jag tror att den här galan, skulle inte den vara...
Är det Partille eller något sånt där?
Precis, i Partille. Mm. Och det är ju inte inne i Göteborg, det är en bit bort.
Okay.
Partille Arena som sagt, jättefin arena.
Den är ny, eller hur?
Den är ganska nybyggd. Så det ska bli spännande att se om publiken kommer att sluta upp.
Jag tror på något sätt, men det beror ju på också om man har lokala fighters och sådana saker. Så där kommer vi se Kostas i alla fall i huvudmatchen. Det ska bli riktigt, riktigt roligt mot sitt absolut svåraste motstånd hittills, Artur Kuschenko, 60-14 i rekord. Liksom, så Kostas kommer ju verkligen gå en sitt livsmatch. 60-14 har Artur Kuschenko i rekord. Kostas har 22-6, så att det är verkligen step up om man säger så. Men det är på världsnivå, absoluta världsnivån. Vinner Kostas det, då blir han ju liksom kändis i hela världen. Så, så det är jättespännande. Sofia Olofsson som är nummer ett, har varit det länge nu, eller ett tag nu, kommer möta Iman Barlow som är egentligen den som har varit nummer ett länge på proffssidan i sin viktklass. Och det blir om WMC-världsmästartiteln, deras match. Mm. Och då, jag sa det att Artur Kuschenko har 60-14, Iman Barlow har 91-5 i rekord.
Det är helt sjukt.
Det är helt bizarrt. 91-5 liksom. Medans Sofia Olofsson har 39-6. Så att man tittar inte bara på rekord när man matchar såklart. Och Sofia Olofsson, World Games-vinnare, VM-vinnare. Alltså hon vinner ju allt på amatörsidan. Så att riktigt, riktigt bra tjejmatch. Egentligen, jag hörde det rätt nyligen, att det kan faktiskt vara den bästa tjejmatchen någonsin i stående fighting. Det är kanske att ta i, men det är i alla fall, det är uppe där någonstans. Det är en riktigt, riktigt vass fight.
Spännande.
Den kommer bli spännande. Mm. Kommer se Olle Laursen komma tillbaka. Han håller på väldigt länge. Så det ska bli roligt. Isa Tidblad, Keski Kangas, svenska stjärnan, kommer möta några Cornol eller något sånt där från Frankrike. Och så vidare, så vidare. Det är jättebra fighter överlag där. Och en annan gala som är på gång och presenterar fighter varje vecka i Super Challenge. Mm. Håller på att fylla sitt matchkort. Och där är ju Michel Ersoy kommer ju gå sin absolut livsfight mot Diego Nunes, tidigare UFC-fighter som knockade bland annat Joakim Hellborg Hansen. Och det är ju en riktigt, riktigt tuff match för Michel Ersoy att ta sig an Diego Nunes. Det är också världsnivå.
Och här med Michel, han har ju varit med ett tag. Hur gammal är han? 30?
Han är väl inte ens 30. Han är ju... men det har gått bra för honom ändå. Ja. Han hade en förlust mot Flores där på en gala i Solnahallen. Och sen så har han ändå vunnit. Han är stabil och stark och sådär. Så att, men den är svår. Den är jättesvår. Just det där steget upp liksom till den absoluta toppen är ju så jäkla svår. Alexander Bergman, en annan talang i Sverige som var framgångsrik också i brottningen en gång i tiden, kommer att möta Allan Carlos. Allan Carlos har ju varit runt väldigt mycket. Han är ju typ svensk. Han är ju brasse egentligen, men har fightat så mycket i Sverige och tränar här och bott här och svensk flickvän och allting. Så att han känns ju nästan svensk, Allan.
Allan No Love Carlos. Jag har sett Allans matcher. Han är duktig.
Han är jätteduktig. Men han har varit lite ojämn ibland.
Ja, precis.
Men sen så liksom när han slog Akachi och där i Helsingborg, det var ju så här... Ja, det var ruggigt. Så bra. Gabriella Ringblom, vår svenska VM-etta på amatörsidan, blir proffs och möter Malin Hermansson som var etta i boxning och MMA nu här i Sverige i sin viktklass. Så det blir ju en riktigt spännande, vilken debutmatch för dem. Det ska bli kul. Och sen har vi Martin Hamlet Nielsen, också, det är Norges en av de främsta brottarna som har varit i OS och fightas och sådär. Så han kommer möta en tuff brottare. Rostem Ackman som har varit här. Vilket nummer, när var han här?
Han var här, vi hade genomgång av året, podd 11, Fighterpodden 11, om du vill höra om Rostem Ackman.
Julprogrammet, var det inte det?
Ja, det var jul, ja, precis.
Ja, vad roligt. Ja. Nej, men sen andra som inte har fått matchen, men de släpper en match i veckan eller två. Och det är David Bjelkheden kommer gå match, verkar inte som att han kommer gå mot Pappi, för de står som på olika platser, den matchen lär inte bli av.
Så den ser vi fram emot, den matchen, för att det finns många, ju en beef.
Det är ju en snackismatch.
Och vi gör ju inte en beef också, vi pratar upp den liksom.
Det är en money fight här i Sverige.
Men när Pappi var här så var han så här, jag tar honom och så bla bla bla.
Ja, precis.
Ja, det är kul, det är roligt.
Sadi Bossy, vassa sparkarna som vi pratade om förra gången. Simon Sköld kommer gå fight där på galan. Martin Akhtar och Arman Popal. Det är bra, det kommer vara ett riktigt, riktigt
bra tungt kort.
Jättebra kort. Ja. På thaiboxningssidan, Pelle Bonghell som har varit coach länge. Han lämnat sitt uppdrag som thaiboxningscoachen för Sverige. Och Joakim Karlsson som är ju en gammal räv verkligen. Nu är han ju känd så mycket från All-Star för att han är stående coach där, men han har ju en gedigen karriär och världsmästare och allting, så att det är ju en riktigt, riktigt bra landslagscoach skulle jag säga. Idrotten i Sverige, nu är jag fortfarande på Sverige här, så det har hänt mycket. Har fått 19 mer miljoner i stöd enligt budgetproppen då för 2018. Så att 1,954 miljarder satsar Socialdemokraterna på idrott 2018. Det är ganska mycket pengar.
Men vad får kampsporten då? Men det har du inte.
Det har jag inte i huvudet, men Socialdemokraterna hade i alla fall, det låter som att jag helt backar upp namnet.
Ja, du vet så. Du vet så. Ja.
Nej, jag är faktiskt inte så. Okay. Har höjt stödet till idrotten med 227 miljoner. Det var ett vallöfte och de har hållit det. Så att det är kul när politiker håller sina löften, tycker jag.
Ja, bra.
Det är det, framförallt när det handlar om kampsport och idrott. DN och även journalisten Kent Hansson har gett en rejäl känga till Viaplays kommentatorer för deras det är svidande kritik. Har du läst det där?
Jag har inte gjort, men pratar vi nu om generellt Viaplays kommentatorer eller?
Det var en boxningsgala, det var den när Erik Skoglund förlorade sin första match i karriären och de utropade bland annat Anthony Jigget som själv är en fantastisk boxare, var en av expertkommentatorerna, och de utropade flera stycken där, Paul Elvaj och andra, att det var en skandal. Det var en stor skandal att han förlorade på poäng. Men saken var bara det att sen satt massa människor och tittade på det här på tv och folk över hela världen och ingen riktigt tyckte att det var en skandal. Nej, förutom den nära liksom kretsen. Det kan vara två grejer där tycker jag. Mm. Kan vara det att folk i gemen inte har koll på poäng och sådana saker. Mm. Och det kan vara det att det är kompis, det är för mycket liksom polers liksom som kommenterar sina egna polare. Och det är ju det då som Kent Hansson och DN har, så har de tolkat det hela.
Men vi kan ju faktiskt, både du och jag som har kommenterat
det har vi.
Kampsport, och du har gjort mer än jag, men alltså det är ju lätt att falla in i den opartiska rollen. Alltså det gäller ju att faktiskt påminna sig själv hela tiden om det. Ibland kan man vara öppen med det, så här, till exempel om man tänker sig att det är, som jag sett ibland på UFC eller via Play, alltså The Molego Fights, så kan man höra att Valdo Zapata, han vill ju verkligen att han ska vinna och sådär. Och den typen av, den är logisk för att det är en svensk fighter så här. Men det som händer lätt, jag håller med om, det är när det blir beslut som inte passar vad du tycker. Då har man oftast fel glasögon på sig.
Ja, men där sa du ju, glasögon, det är det det handlar om. Man måste se det på andra sätt. Jag tycker Joe Rogan är en så här som har insett det ganska mycket. Att vi ska inte poängsätta när vi call fights liksom. Och det är precis det handlar om. Ja. Det blir, man ser på det på ett annat sätt. För man rycks med väldigt mycket. Oh wow, vilken spark, oh herregud. Mm. Och som poängdomare, då ska du ju bara se, okej, gick den här in, träffade, drev han på. Hur stor del av ronden gjorde han det? Och i boxning, hur mycket man prickar. Och det är också lite skillnad där. Nu är det så många som är vana med MMA-regler och det är ju inte boxningsregler. Det var det här stora, så många MMA-fighters och fans som tyckte att Conor McGregor var, det var så dåligt att han vann så få ronder och så. Ja. Jag var en av dem, absolut, men när man tittar lite på boxningsreglerna plus att boxning,
Men mitt tips, om jag får säga det, här har ni det, lyssna nu via Play, och framförallt för Paul De Valle som då är kommentator, har du en expertkommentator? Expertkommentatorer har en benägenhet att ibland bli bias med den fighten för att de kan ha en historia de har tränat ihop, men som kommentator så ska du dessutom påminna expertkommentatorn, det här är din uppfattning nu. Alltså du måste hålla det opartiskt. Det är en uppgift du har. Det är lätt att en kommentator faller in och blir likadan som expertkommentatorn. Och det är fel fördelning. Mm. Så mitt tips till er är att hålla isär de rollerna. Och i det här fallet, om det är via Play, Valdo, han kan vara expertkommentatorn. Men Paul, han måste vara opartisk.
Absolut, absolut. Nu tror jag inte Valdo var med just när det var
boxningsskada. Nej, men till exempel.
Men absolut, jag håller verkligen med.
Vem det nu är som är expertkommentator.
Ja, nej, men exakt. Jag tror att det är extra svårt. Det vet ju både du och jag, när man är där. Mm. Sitta i en studio, det är så mycket lättare att säga att si eller så, eller vad som är bra och vad som är dåligt. Men att när man är där och känner dessutom trycket, och just som du nämnde Alexander Gustafsson, det enorma trycket som ändå är, det är ju liksom, jag brukar prata om den här journalisten som svimmar i min famn där på Tele2, liksom, av trycket liksom, eller av, jag vet inte om det var något annat. Men om vi rör oss vidare lite snabbt till det internationella då, för det har hänt mycket där också. Då har vi UFC 216 kommer äga rum, trots, måste vi säga, det hemska som hände, massmordet där i Las Vegas.
Ja, precis.
Hemskt, verkligen. Och jag trodde faktiskt nästan att det kanske skulle bli inställt.
Ja.
Men nej, de kommer köra vidare och UFC har skänkt 8,1 miljoner svenska kronor till offrens familjer i Las Vegas.
Så svårt det där, alltså. Det låter som att de köper sig fria, det kan man såklart inte göra. Men
det är lite the American way också.
Ja, men ni vet vad det också är. Nu är ju det här också ett terroristår, även om den här personen inte ska gå in på detaljer på det. Men alltså, den här personen har ingen sån koppling. Men jag tror ändå att den här typen av aktivitet som det står för, det är underhållningsbranschen. Mm. Och när den viker undan, det är ett exempel för, alltså en gång när man lägger sig liksom för terrorismen. Det är, jag förstår, det är svåra beslut, men det finns ju ingen disrespect för att du har det här arrangemanget. Och ett sätt att visa att man är, ja, att man ser då.
The show must go on. Liksom,
ja. Saker. Jag tror att det är en viktig tendens i samhället. Jag stöttar det, men jag kan förstå att det är lite kontroversiellt.
Ja, men verkligen. Tony Ferguson kommer i alla fall gå, han har ju vunnit 15 av sina senaste 16 matcher. Jag tycker han är fantastisk. Han kommer att ha Kevin Lee där, huvudmatchen. 16-2 Kevin Lee i rekord. Och vunnit 5 i rad. Ferguson är lite rolig där, för han har ju sagt det liksom, att varför inte Demetrius Johnson, som nu kan, om han vinner så har han försvarat bältet 11 gånger och tagit därmed rekord i rad då, i UFC på antal försvar i rad, att han är inte huvudmatchen. Och det säger ju någonting, och Tony Ferguson tycker det är dåligt, han är själv i huvudmatchen och tycker att Demetrius Johnsons fight borde vara huvudmatchen. Så det är lite ödmjukt att gå ut och säga den grejen.
Men för bara fråga lite ens, jag förstår nu, för det är ju en interim lightweight titel. Conor McGregor är ju mästaren. Precis. I lightweight. Och Tony Ferguson är rankad 2, och jag tror att han, Kevin Lee, rankar 7 eller sånt där.
Ja, precis.
Nu kör de. Vad innebär det här med interim titeln?
Ja, men det är ju när en mästare har varit borta ett tag av någon anledning, skada eller andra lite speciella saker med
kanon.
Sådär. Så behövs det liksom finnas ett bälte. Det kommer också från boxning från början.
Ja, men hur länge får Conor McGregor vänta på att gå upp igen i lightweight?
Det intressanta där är ju att det finns inga fasta regler riktigt. De håller på att bygga det där så att det ska bli det. Jag tror att om några år så kommer det vara jättefast allt där, exakt hur lång tid. Men du vet, nu är det lite så här farligt. Ska man rycka bältet från Conor? Det är ju inte så bra kanske.
Och vilken annan viktklass var det kommit ens ihåg nu? Han hade ju ett bälte till.
Han hade ju fjärde vikten, men det har de plockat.
Det tog de ju, precis. Sen har han kvar lightweight, men han måste ju gå in och försvara det.
Måste gå in och försvara det.
Mm. Så den som vinner den här matchen, säg att Ferguson vinner, då måste det bli han och McGregor nästa gång ju.
Ja, det kan det bli, men det är mycket snack om det. Det, menar, Nate Diaz, det finns ju options på att det ska bli en tredje fight mellan dem också. Så, där. Så att det är lite, jag tror att ja, det är lite det. Vart är pengarna någonstans? Det är lite, kommer titta lite på det. Och Nurmagomedov har ju gått nyligen ut via sin manager, sagt att han vill komma tillbaka, och det vill han göra i december, 30 december.
Men han är ju rankad etta,
eller? Han är rankad etta,
ja, och hur länge kan han vara rankad etta om han så att säga inte... Ja, nu kanske.
Fast den rankingsystemet, det handlar ju om, det är journalister och lite folk från UFC som sätter det här ranking. Grejen och det är ju lite sådär att där finns det också någonting, jag kommer inte ihåg exakt, man får bort ett år eller någonting sådär, sen så åker det automatiskt ner.
Vad heter det här alternativa rankingsystemet där du kollar?
Fight Matrix, jag tycker om det, för där är det bara där åker man också för övrigt ner om man inte är aktiv alls liksom. Men det är ju helt bara baserat på vem som har slagit vem, så det är ju objektivt så till vidare, men å andra sidan är det, finns det inget rankingsystem som helt återspeglar verkligheten, för du kan vara 172 i världen för att du bara har till exempel mött fighters i Ryssland.
Ja.
Och, eller som jag tycker, den absolut bästa MMA-fighten i hela världen, Minakov som har haft Bellators bälte bland annat och är obesegrad. Han är inte etta eller något sånt där, bara för att han har inte mött de bästa.
Nej.
Han är ju vår tids Fedor, fast inte alla känner till den. Men de kommer väl göra det förr eller senare. Men det blir en spännande gala i alla fall. Dimitris Johnson kommer möta Ray Borg. The Black Beast, kommer du ihåg att vi hade i ett avsnitt så diskuterade vi, vad var det? The Black Beast, jag tror att jag sa fel där. Så. Ja. Fy på mig där. Derek Lewis kommer att äta Fabrizio Verdum.
Precis.
Så det är sådär old school-möte verkligen.
Alltså jag ser verkligen fram emot Mighty Mouse.
Alltså Mighty Mouse är alltid kul. Alltså.
Herregud, ja. Även han har 11 vad det är, obesegrade rad. Och
ja, precis. Sen kan jag ge ett tips faktiskt till alla ni som lyssnar att lägga en slant på, nu får jag får äta upp det här då om det inte stämmer. Lägga en slant på Thales Leites som möter Brad Tavares, och det är ju så här närmast märkligt att Leites är underdog i den fighten. Så
det är bra odds där alltså.
Det finns lite pengar att göra där. Sök inte upp mig om ni förlorar, men sök upp mig om ni vinner däremot.
Vi borde verkligen ha en sponsor, den här. En bettingsponsor.
Ja, precis.
Det är öppet, det är bara att höra av sig till Fighterpodden.
Hör av sig, precis. Sen har vi 68-årige George Foreman som har utmanat, det här är en nyhet som du älskar såklart, ja. Mårten. 65-årige nu, han har blivit 65, bara Steven Seagal på en fight. Foreman kör boxning, säger han, Seagal får göra vad han vill. Det här är såklart PR, så det bara skriker om det. Foreman vill få mer följare på Twitter.
Fast
och så vidare.
Här har vi ju en money fight.
Den riktiga money fight, precis. Ja. Men det är ju lite, det finns ju någonting, det är någonting med de här gamla fightersen, att de liksom de ska fortsätta liksom upprätthålla någonting så här. Men fan, han möter Ali, alltså det är så här, Foreman tid är lite förbi.
Ja, men också det. Är det så här att man ska vara helt ärlig. Jag vet att ni älskar Steven Seagal, men det är fortfarande så att Steven Gals, ja, alltså det är en sak att kunna fightas i Aikido och en sak att fightas i verkligheten. I'm sorry. Och hör gärna av er, vi ska ta upp Aikido en gång i den här podden, jag lovar det. Men det är klart. Men det är en sak som är intressant, för den här matchen kommer såklart aldrig bli av.
Nej, såklart inte.
Och det är det som gör myten kring det. Alltså, direkt tänker du, hur skulle det se ut om Foreman möter Steven Seagal som är så lång, och hur skulle det se ut, och så skulle det kunna hända liksom, och så börjar de här spekulationerna, och det blir ju nästan en match mentalt, hur skulle han göra, och du kan tänka dig alla som är superfans nu av Steven Seagal kommer ju spekulera i och vad han skulle göra och sånt där, va?
Ja, nej, men
det kommer aldrig bli av.
Det kommer inte bli av. Anthony Rumble Johnson planerar återkomst till UFC om han får tillräckligt med pröjs då förstås. Det är kul. Men han kommer behöva gå in i USADAs pool igen, där man 6 månader någonstans, för att överhuvudtaget kunna gå fight. Så det kommer ta ett lilla tag. Rafael Natal har pensionerat sig. Vi har en häftig gala i Bellator 184 och ser fram emot nu, ungefär samtidigt som den här podden släpps. Bisping har gått ut och sagt att han tänker sig att GSP antagligen har dopat sig under den tiden han varit fri.
George St-Pierre skulle vara dopad, vad baserar han det på?
Ingenting, att han ser
han bara retas. Riktigt.
Ja, men det är klart, han försöker alltid komma in på skinnet på folk liksom.
Nej, men det skulle kunna vara att till exempel, för jag tycker inte jag sett det, men att GSP skulle ha växt och var mycket större, alltså ja. Det skulle ha ärt.
Men Bisping försöker ju all mind games liksom, och GSP tror jag inte riktigt går på det. Cormier gick ut till fansen under den här tiden när vi var borta här och frågade vem ska han möta, Volkan Ozdemir eller Alexander Gustafsson. Fansen sa Volkan Ozdemir. Och så nu har han sagt då möter jag Volkan. Jag har ju hela tiden varit inne på det att han vill dodga Alexander Gustafsson. Det var split decision. Och det nej, Alexander Gustafsson har ju aldrig sett så vass ut som han gjorde sist, skulle jag säga. Nej. Så att, nej, det kommer nog säkert bli en fight mellan Volkan Ozdemir och Cormier. Och Volkan har ju då svarat att han gärna tar fighten, såklart. Varför skulle han inte göra det?
Och att han skulle ta Cormier direkt, typ.
Ja, att han tar honom direkt. Ja. Det är liksom ingen snack. Plus att han kommer ju, Cormier kommer ju ändå från en knockförlust, så att. Ja, och sen avslutningsvis då så har vi David Tamer, verkar som att det ryktas i alla fall att han kommer möta en obesegrad kille som heter Drakkar Klose, 8-0 record i USA. Så att han fortsätter verkligen gå framåt, Tamer. Det
gjorde ju fantastisk match sist.
Ja, det gjorde han verkligen.
Tar han den, ja, vem det nu är, den här killen som jag inte vet vem det är han ska möta, men det är jättekul.
Ja, nej, men det är en... framförallt en stående fighter. Alltså han matchas ju också mycket mot tuffa stående fighters, så han är ju så här, har chans hela tiden på att få performance of the night och så.
Kul.
Men vi har gäst, eller hur?
Ja, vi ska ringa.
Hallå?
Är det Amir?
Tjena.
Det här är Fighterpodden, Mårten och Simon. Det är kul att prata med dig, Amir. Jag ska berätta, jag har hängt flera medaljer på din hals. Du får gissa var.
Wow, jag har fått medaljer många gånger. SM skulle jag gissa.
Du, jag är med och arrangerar Swedish Open i BJJ i Stenungsund.
Okej, där har jag varit med och tävlat flera gånger. Faktiskt min första tävling var där.
Det var 2007 var du där. Och sen från 2008, om man söker på ditt namn så ligger du etta på alla, du är öppen klass och du vinner överallt.
Precis, jag gillade faktiskt Stenungsund. En av de få bra tävlingarna redan från början. Så det är därför jag faktiskt ställde upp ganska ofta där borta.
Ja, vad roligt. Berätta lite grann, hur kom du in i kampsporten från början, Amir?
Ja, det är en lite lång historia som ska försöka göra lite kortare. Men det var faktiskt att jag... slutade med fotboll vid 11 års ålder. Jag kände att det var inte riktigt min grej. Jag hamnade i massa slagsmål. Och jag gillade alltid att utmana mig själv. Men fotbollen gav mig aldrig den sortens utmaning. Och efter ett tag började jag hamna i trubbel på grund av just att jag gillade att testa mig själv. Jag gillade att brottas med folk och sådär. Så en natt satt jag och kollade på, jag tror det var Eurosport. Nästa sen på kvällen så kom en mål. Bara så gamla matcher av UFC. Det var första gången jag såg MMA och kampsport på TV. Och jag fattade inte vad det var för någonting. Jag gillade redan när jag såg det att hur äkta det var. Det var verkligen två fighters som gick in och pressade sig själv mot varandra då. Och då googlade jag faktiskt upp MMA bara dagen efter. Och hittade Fights on Stockholm då på den tiden. Som hade, som faktiskt... Och på den tiden fick man inte träna MMA med som ung ålder. Så jag ringde till Pankras, Hilti. De ville inte riktigt ha någon som är 13-14 år där borta. Men på Fights on Stockholm sa de, kom ner. Vi kan säkert hitta på någonting för dig. Så det började därifrån började jag... i YouTube så jag skulle kunna få tävla i någonting. Så det blev därifrån och jag direkt faktiskt tränade 3 YouTube-pass och åkte ner till Stenungsund. Och redan då efter första tävlingen fick jag ett brons och blev bara fast. Jag kände att det här vill jag bli bra på. Satte upp ett mål och sen har jag bara kört på. Sen är jag här 10 år senare.
Ja, du gick ju din debut också när du bara var 16 år. Men idag är du obesegrad i din MMA-karriär. Hur har du egentligen gjort för att alltså bli så här bra som du är idag?
Jag tror faktiskt det är lite klisché att säga att det är hårt jobb. Men de som har varit med mig sedan dagen vet att jag aldrig har varit en begåvad fighter, så att säga. Jag var aldrig atletiskt begåvad heller. Jag har alltid varit smal. Jag var okoordinerad när jag började. Jag kunde inte göra kullerbytta liksom. Men jag fattade tidigt att om jag gjorde det tillräckligt många gånger så skulle det bli bra till slut. Och så jag fick som ett kvitto. Varje gång jag jobbade hårt lyckades jag vinna. Varje gång jag jobbade hårt lyckades jag vinna. Så det blev som ett litet recept som jag fick ett kvitto på hela tiden. Och jag faktiskt, det som jag tror skiljer mig från många andra är att min vinnarmentalitet. Och det är det som jag vet bara att när jag går in, jag vet att jag kommer vinna. Jag vet inte hur jag kommer vinna, jag vet bara att jag kommer vinna. Och jag vet att jag kommer hitta ett sätt att vinna. Även i sparringen, på träningen, jag vet att jag kommer få vinsten, få submissionen, få de teknikerna jag vill. Jag vet inte hur, men jag vet att jag kommer få till det.
Du tränar ju och bor i England då. Hur skiljer sig träningen i England från Sverige?
Det är flera grejer faktiskt som skiljer, som jag har känt att det är mer, det är inte direkta pass de har, så som proffsfighters så är det mer specifik träning till just dig. Och det är ingen riktigt, det är ingen schema riktigt att på måndag brottpass och på tisdag gör det just onsdag. Vi har några sparringspass som är planerade. Men sen är resten på vem som är där på passet med dig. Vad du behöver jobba på. Vad du behöver i stunden. Som kanske är att din boxning är lite off. Eller din brottning är lite off. Eller din jiu-jitsu lite inte som den ska. Då jobbar de på det. Så det är mer specifikt till dig som fighter än en hel klass så att säga.
Gillar du det eller är det bättre tycker du? Passar det dig bättre?
Jag tycker det passar mig mycket mycket bättre. För att till exempel om vi kommer in och om 20-30 personer gör samma teknik. Men den tekniken kanske inte gynnar alla i det passet. Vad de gör här är att de täcker ut de professionella fightersna. Och ger dem speciella drillar för var och en. Eller typ till exempel i par. Någon går och jobbar med boxningstränaren, någon går och jobbar med brottningstränaren. Några gör jiu-jitsu-drillar, några jobbar på säck eller vad den är. Så är det mer specifikt till just det de behöver.
Hur länge är du kvar i England?
Jag har flyttat tillbaka nu till Stockholm för jag är klar med mina studier här. Men jag kommer göra mina träningscamp i London. Sen kommer jag vara i Stockholm och i Sverige resten av tiden. När jag inte går match eller off-season så att säga så kommer jag vara och träna i Sverige.
Du, vad är det du läser för någonting?
Jag är precis faktiskt färdigutbildad i träningslära och idrottsvetenskap.
Ja, grattis, ja, grattis.
Tack så mycket.
Men många är nu väldigt, väldigt nyfikna. Vi måste ta upp det. Vad kommer hända härnäst? Jag förstår, du kan inte säga det säkert, men Bellator, UFC, det är så här, du har aldrig haft bråttom. Har jag märkt, du har alltid känt så här lugn. Hur kan du vara så här lugn när det är så mycket som ändå vilar på dina axlar? Det är, alla vill ju se dig gå den här nästa matchen.
Precis, men jag ser det låter lite hokus pokus, men jag vet att jag kommer vara där. Jag har alltid sett mig där sedan jag var 13 år. Jag visste redan då, och det är därför jag har jobbat i alla de här åren. Jag vet att jag kommer vara där. Frågan är bara när. Och jag vet att när det väl kommer så kommer det. Så jag pressar aldrig någonting. Jag vet att det är ödet. Jag tror på ödet. Jag vet att mitt öde kommer vara där. Jag vet att när det väl kommer så kommer det vara den perfekta tiden för att gå in. Jag stressar inte med det. Än så länge så har de inte erbjudit någonting direkt så. Men jag har fått lite erbjudanden här och där. Jag väntar bara på det rätta kontraktet, rätta dealen. Sen kommer jag vet. Jag lovar att ni kommer se mig där inne. Och jag kommer inte komma in bara för att vara med i UFC. Det är inte min slutgiltiga mål. Mitt mål är att bli den första svenska UFC-champen.
Oj, 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 oj. Men Amir, du måste ju ändå fråga, för att du är ju egentligen bantamvikt, men du gick ju i flugvikt sist. Vilken vikt tänker du vara i?
Det är faktiskt andra hållet.
Jaha.
Jag är faktiskt flugviktare som tävlar i bantamvikt. På grund av att jag inte fick... Det var inte så många som ville möta mig av någon anledning. Det när jag kom här till London. Ni vet själva, jag har jagat folk lite åt höger och vänster också.
Oh.
Men så jag fick... Så när jag kom hit, jag aldrig brytt mig riktigt om vem jag fightas mot. Jag sa till mina tränare, jag tar matcher i bantamvikt också. Det var mycket lättare att matcha mig i bantamvikt än flugvikt, för att flugvikt var ganska ny. Det var inte så många som hade så bra rekord, om man säger så. De flesta hade kört 2-3 matcher och jag hade fler matcher då innan jag bestämde mig för att gå ner i flugvikt. Men nu när jag kommer lite i högre nivå såklart så byggs det upp och det finns fler folk i flugvikt. Och jag har alltid varit minst i bantamvikt. Man kan se det på matcherna. Men det gick bra ändå. Jag har varit obesegrad i bantamvikt. Jag tänkte att jag fortsätter tills jag får en match i flugvikt. Så har jag fortsatt. Men min riktiga vikt är flugvikt.
Ja, det är bra. Men du är välkommen hem till Sverige. Vi ser fram emot att träffa dig här i Fighterpodden.
Tack så mycket. Tack så mycket. Jag hoppas träffa er också live, face to face.
Gärna, gärna. Du är väldigt välkommen hit.
Ha det bra, Ami. Ta hand om dig.
Tack så mycket.
Det var ju Amir, the Prince Albasi.
Alltså, skön inställning. Och han har alltid haft, det var det lite jag var inne på, det här med lugnet. Alltså, du vet, han var 16 år och jag kommer ihåg, han fick något stipendium tidigt där. Och något sådär idrottsstipendium. Han var så lugn. Och det var som att det verkligen, apropå hokus pokus, det har känts hela tiden som att det, är liksom, det påminner lite om Conor McGregor, fast han är inte alls kaxig på det sättet som Conor. Men du vet, det är någon väldigt dedikation alltså. Kul. På att liksom, jag kommer bli så bäst. Men alltså, har den här
det är lätt att säga att man ska bli världsmästare eller bäst i världen i UFC, ja. Men den här killen har ju den typen av, när du inte jagar, det är någonting med det som är häftigt.
Men jag känner bara så att det som kan vara lite läskigt, till Niklas Bäckström dyker upp i mitt huvud, som också var så här obesegrad och så vass och bra och grym och allting, så kom han till huset, så åkte han ju på den där knocken från ingenstans i en match som han dominerade. Och du vet, det är ändå så här att sen komma tillbaka efter en sån grej, det är ju en, alltså där det är svårt alltså.
Ja, men
prata om det med mig. Jag tror att han kommer fortsätta vinna, men man kommer möta väldigt bra fighters och kanske Demetrius Johnson en vacker dag.
Ja, och jag menar, nu är inte Amir här, men jag ska säga till dig, jag skulle ha svårt att säga Amir i studion just nu. Han har alltså 10-0 rekord. Mm. Och du vet, för varje vinst du har så kommer du också ett steg närmare en förlust.
Ja, så kan man ju se det.
Ja, man ska vara grov.
Ja,
för det kommer ju en punkt. Alltså det är osannolikt att du ska vara helt obesegrad. Det har hänt såklart.
Mayweather kan vi diskutera och så vidare.
Absolut.
Nej, men det är sant. När man går med då. Nej, men det
och
finns...
vad händer då när du har den? För att det är klart att du bygger någonting och den stressen, alltså det händer ju någonting. En del har ju bara det här psyket som gör att de ser inte det. Och får med förlust så bara tar de sig ur den.
Ja, men det är svårt. Det är svårt liksom. Och det är, Niklas Bäckström verkar ta sig ur den, men det är svårt. Sen kanske kommer någon skada. Och så här. Det är väldigt, väldigt tufft när man har det där otroliga liksom psyket som är så starkt, och det är ju perfekt för en idrottsperson att ha liksom. Så att jag hoppas verkligen att Amir kan komma hit när han flyttar till Sverige, och så får vi snacka vidare med honom, för det är en hjälte i mina ögon. Verkligen.
Du Simon, vi ska ta och knyta ihop dagens Fighterpodden. Vad ser vi fram emot inför helgen nu då?
UFC 216 förstås på lördag. Vi har Bellator-skalan där, 184. Den är också riktigt bra på fredag. Jag vet att inte så många tittar på Bellator, men det blir en bra gala. Men annars är det 216 där som blir Tony Ferguson alltså mot Lida. Den är jättebra. Demetrius Johnson, din favorit.
Ja, jag tycker det. Men det är väl någonting bara med den liksom, viktklassen, att det går så jävla fort va?
Det går fort. Men det blir inte så mycket avslut och så. Det är väl därför vissa liksom är lite gnälliga över den viktklassen och sådär. Men Amir Albasi avslutar alltid sina motståndare. Så att vi kastar in honom snart tycker jag. Han
Amir
ska vara
mot
där.
The Mighty Mouse. Spännande.
Kanske inte nu. Precis. Ja, precis.
Ja, och Hans Wiklund som sagt, han är i Köpenhamn i en ubåt eller nästan. Ja. Mm. Spännande. Han har sitt andra jobb också, sitt riktiga jobb. Hör gärna av dig till oss. Det är fighterpodden@fightermag.se. Simon Kölle.
Ja, jag tycker att en sak som vi har redan frågat lite folk om. Kom med förslag på gäster. Det är jättebra.
Ja,
skicka in era förslag, för det är jättekul. Det finns många intressanta människor inom kampsporten.
Precis. Gäster och ämnen inom kampsport vi ska
absolut
ta upp.
Gärna.
Jag har en liten lista vi ska ta tag i.
Stunt har dykt upp nyligen. Att vi ska prata stuntfighting, stagefighting. Det tycker jag är ganska kul. Skulle du kunna göra kanske? Who knows? Det finns allt möjligt. Ja, tänk brett. Det är utanför lådan i alla fall.
Ja, det är verkligen ett ganska kort ämne, men okej.
Okay. Nej, det finns så mycket som jag säger. Ja. Vi pratar lite om det med Madde när hon var.
Den här killen där borta heter Simon Kölle. Jag heter Mårten Söderström. Det här är Fighterpodden. Vi hörs om 2 veckor igen. Ta hand om dig. Hej då.
Ciao. Us.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.